han snackar skit, för jag har ju träffat honom, han snackar en del skit. Men
han bryr sig om matcher som genererar pengar och eller varumärke från dem.
De här traditionella långsamma tajknäna, utan han skickar papp, papp.
Ja, det är som en symaskin som drar iväg.
Ja, men det är det. Han hinner dra 3-4 knän innan motståndaren ens hinner. Okej, det är clinch.
Håll upp händerna, hooken.
Oh my god. Nu kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson.
Där är det! Och där är det! Här är det!
Alexander Gustafsson
avslutar klubbet i tjejen i tredje ronden!
Ja!
Hej och välkommen till MMA-podden med mig, Magnus Jycken Sedenblad och
Valdo Zapata.
Och idag har vi inte Paul här.
Nej, Paul är ute och reser.
Han är ute i djungeln och bara har det gött.
Det är han värd.
Det är han värd faktiskt, han, han har slitit hårt i år. Så han får lämna över till oss nu.
Det känns tryggt.
Ja, vi har ju haft lite uppehåll från MMA.
För en gångs skull faktiskt. Men det är lite som att man tar sats inför det som kommer alldeles strax. Liksom. Både året i stort och också ett par ganska tunga nyheter nu bara på senaste dagarna.
Ja, men verkligen. Man kan ju behöva det efter att, alltså, det är ju sinnessjukt hur mycket magaler det är nu för tiden. Och man behöver ju det här lite avstamp och ladda om. Och nu kör vi ett helt nytt år med massor av MMA.
Ja, det blir det. Och en bra laddning. Vi avslutar med en slutspurt för Sverige. Gick sig där. Ja. Men vi avslutar ändå med en spurt på något sätt. Vi börjar ganska tufft med lite nyheter.
Ja, men verkligen, med två matcher klara. Och det är ju två killar vi har nämnt här i podden också som vi har velat se mer av 2019. Och det är ju då David och Daniel Tamer.
Mm. Jag tror vi till och med nämnde dem senast, vilket är helt fantastiskt roligt. Att vi också undrar, vad gör de egentligen? Vad händer med dem? Nu vet vi det.
Ja, de ska gå match och möta Chris Fishgold, möter Daniel Tamer då, och David Tamer möter
Charles Dobronx. Det är ju en riktigt tuff, jag tycker vi hugger in i det på en gång. Alltså, Charles Dobronx är, han heter Charles Oliveira, jag kallar honom för Dobronx, det är hans artistnamn. Han är en riktigt tuff, han har varit med riktigt länge och mött en veritabel who's who. Och har, nu ska jag inte slå mig själv i huvudet och göra bort mig i live, men han har någon form av rekord för antal submissions i UFC.
Han är mest.
Det är väl ändå ett ganska tufft rekord får man säga.
Ja, totalt. Jag vet inte hur många han har i UFC. Jag tror att det är 12-13 tror jag det blev eller något. Ja, jag ska inte säga den. Han har totalt i alla fall 17 submissionvinster.
Det är en del alltså. Han är också en helt flummig submissions. Han sätter ju sånt som andra gör på instruktionsfilmer som syns på McDojo eller någonting. Han är fruktansvärt bra på marken i MMA.
Mm.
Det är riktigt häftigt.
Ja, men precis. Jag såg sist här kommentera mot Jim Miller. Mm. Som ändå också har en hel del submission och under sitt bälte.
Och är en bra grappler.
Precis. Och ja, det gick ju ganska fort för Charles Dobronx.
Ja, det var skott på ett mål. Ja. Och då är frågan med skotten på ett mål. David Tamer är ju en Terminator på fötterna. Han struntar i vad du skickar på honom och sen gör han sin grej under tiden.
Ja, men någonting jag slagits av tycker jag också på senare tid, alltså, eller speciellt i hans UFC-karriär, det är att han har blivit smart.
Mycket smartare. Mycket, mycket lugnare och tryggare.
Jag vet inte vad han har gått tillbaka till skolbänken eller något liknande, men helt plötsligt fightas han väldigt intelligent.
Mm. Verkligen, han undviker scenarion där han vet att han inte borde vara. Istället för att försöka mäta sig med folk där och bevisa att han visst har blivit bättre, han undviker dem helt. Mm. Och kan han ta sig ifrån dem så gör han det. Det är riktigt coolt.
Och han har med tuffa killar som jag trodde skulle bli ett svårt test för han. Men han har liksom klarat det galant och väldigt övertygande.
Mm. Jag blev väldigt, väldigt, väldigt imponerad när jag mötte Lando Vannata. Det är ju en klassiker och det var ju absolut ingen lätt match. Men vilken match han gjorde.
Ja, alltså när den blev... Det här kan vara så här när man är i efterhand, men när den kom ut, jag bara oj, oj, oj. För då hade jag, det var ju inte så långt innan man såg Lando Vannata mot Tony Ferguson.
Exakt. Och det var ju på målsnöre för Ferguson.
det var på målsnöret. Han var nära att bli utslagen. Man tänkte bara, herregud, den här killen kommer ju bara... Och han tog det på kort varsel. Så man tänkte, han kommer flyga genom rankingen. Och det här är en framtida titelutmanare. Och så David Tejmuff möter han. Man bara, shit, det här kommer bli tufft. Jag kände också
lite det. Alltså.
Ja, men det här kommer bli tufft. Jag såg ju möjligheter, men det är mycket att parera mot Lando Venata.
Oh ja. Men det sjuka var ju där, det var ju att om man ska prata om en taktpinne i en match som man var helt hundra på att Lando Venata skulle ha. Han var ju nästan trea i den matchen. Både David och domaren bestämde vad som skulle hända innan han fick vara med. Alltså.
Ja, men verkligen. Det var fantastiskt. Och sen efter det har han bara gått från klarhet till klarhet. Och ja, han är ju obesegrad i UFC. Mm.
Ska vi säga att det är ett riktigt bra namn, alltså varumärkesmässigt för David Tamer att få möta Charles Bronx, som också kommer från, han har en bra liksom track record bara nu i när baktiden, man ska säga. Han ligger bra till. Det är väldigt bra timing att börja året med att möta honom. Det jag skulle vilja händer väldigt tidigt, det är att David får ta sig ur en clinch eller två, straffa med sina där riktigt hemska knäna. Kanske en eller två gånger för att få Charles de Bronx att tänka att han måste slå och sparka med David för att sätta upp en takedown. Gör han det så tror jag att det kommer gå så där.
Ja, faktiskt. Det är ju drömscenariot, och där är ju David är ju mästare i clinch.
Han är så fruktansvärt elak med de där knäna.
Ja, men alltså han är så snabb. Mm. Han sjunker ner, lägger huvudet ut med höften och så... Okej, ni som håller på med MMA vill lära er att knä. Titta på David Tamer.
Verkligen.
Det är inga sådana här, de här traditionella långsamma thai-knän, utan han skickar papp, 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 papp.
Ja, det är som en symaskin som drar iväg.
Ja, men det är det. Han hinner dra 3-4 knän innan motståndaren ens hinner. Okej, det är clinch.
Ja, det är riktigt, riktigt coolt.
Så ja, det är det han ska göra då. Han ska överleva clinchen, hålla sig på avstånd som han har gjort väldigt bra.
Oh ja.
Och jobba med sin vänsterspark som har varit så otroligt fin.
Och bara i frekvens, ärligt, han kan sparka den på blocken. Det spelar ingen större roll. Släpp den på blocken, Charles de Bronx. Folk som inte tycker om att utöva striking, de får ont på blocken också.
Men något jag kan säga, varningsfinger för den här matchen, det är att Charles de Bronx kan faktiskt hoppa guard.
Och komma undan med det. Även precis. Det, jag är allergisk mot det beteendet. Men händer av och till att jag så här, kan han inte bara hoppa guard? Det går ju bra för honom.
Ja. Ja, det är precis. Det är sådana som han som förstör för sådana som Valdo och mig när vi försöker lära ut riktig MMA. Och så bara, men jag såg Charles de Bronx hoppa guard, så jag gör också det.
Fast då kan man alltid kontra med, du är inte Charles de Bronx.
Nej, precis.
Med det sagt, ni har ju våran pepp. Det finns ju en till Tamer-brorsa, Daniel Tamer. Daniel Tamer är ju en torktumlad version av David Tamer. En lite mindre, lite sattare, men det är samma action och samma Terminator-inställning. Vad möter han?
Han möter Chris Fishgold som har gått en match i UFC, förlorade den på TKO, vilket känns väldigt bra.
Förvisso mot Calvin Kattar som är en hemskt duktig striker också.
Han är jätteduktig, det är han verkligen. Men Chris Fishgold har då 17 vinster, 2 förluster och hela av de 17 vinsterna är 12 på submission. Och jag satt och räknade upp här för Valdo innan vad det är, och det är guillotiner och rear naked varannan, och sen är det en armbar i hans andra match eller något liknande. Så det är det han jagar. Om ni har sett Cage Warriors så har ni sett han jagar guillotinen, han jagar rear naked. Det är det han gör. Väldigt muskulös kille och bra squeeze.
Mm. Ska vi säga att det är nästan en kopia på liksom, det Tamer-matchen är identiska egentligen i vågspelet. David Tamer är lite längre, lite smalare, möter en lite längre, lite smalare grappler. Daniel Tamer är lite kortare, lite muskligare och möter en lite kortare, lite muskligare grappler.
Ja, faktiskt.
Det är egentligen, ska de göra precis samma grej, men där David skickar sina knän och sin vänsterspark, så skulle jag vilja säga att Daniel Tamer släpper sina krokar. Mm. Han slår hemskt hårt med krokarna och med tunna vantar. Förvisso kanske han bajar sina fingrar, men jag tror inte han bryr sig. Men han slår hårt. Med tunna vantar är det inte kul.
Nej, men han har otrolig power i sina händer. Och tyvärr skulle jag säga att David har ju liksom flygit upp här i UFC och obesegrad. Och Daniel har ju då 2 förluster. Första matchen var ju ett krig mot Henry, som vi har sett kan överleva en och annan smäll sen dess.
Helt klart.
Men jag tycker väldigt tråkigt att Daniel inte har fått en bekräftelse och det lyfte som man gärna vill ha i början nu.
Det är de där små marginalerna, för att han har gjort väldigt bra matcher och det har varit fruktansvärt nära att det liksom hade kunnat vara 2-0 i record istället för 0-2 i UFC-record. Det är så pass små marginaler. Han blir aldrig utskåpad på något sätt, utan det är en närvaro av vinst hela tiden. Men han har också den där off-knappen i sina egna händer. Har man motståndarens off-knapp på sina egna händer, då finns alltid den grejen med i matchen, och det är Daniel briljant på. Trött är ju, han blir säkert jättetrött efter 30 sekunder, men det struntar han i eftersom han inte är klar.
Nej, det här är ju en, skulle jag vilja säga, vinna-försvinna match.
Det är det ju, absolut.
Två raka förluster. Får man en tredje av sina tre första matcher,
då är man klar.
Då är man nog tyvärr klar i UFC. Men vi har ju sett andra konstiga saker ske, men det här skulle jag vilja säga är en måste-match.
Det är det, definitivt. Det ska bli intressant att se hur han pallar den pressen. Frågan är, blir han lite lugnare och kallare / nervösare? Eller blir han om möjligt ännu mera Terminator och bara skickar ut ett liksom Kalle Anka-slagsmål som ett mål? Det är spänning i matchuppbyggnaden.
Ja, för där är ju skillnaden också på bröderna, om man säger. Så, precis som du säger, Daniel har ju lite mer off-knapp i sina händer. Och han skickar med lite mer power, vilket gör att han förlitar sig lite mer också på sin power.
Det är inte riktigt lika strategiskt som David. David är lite mer strategisk, skulle jag säga. I alla fall vad vi ser utåt. Daniel går lite mer fortfarande med hjärtat på utsidan och fightas med känslan. Vilket är fruktansvärt underhållande. Men han kanske skulle behöva vara lite kyligare nu.
Ja, men jag känner det. För det här är också en kille, man vill inte stå framför han och bara trada. För jag är ganska övertygad att Chris Fishgold kommer vilja ta ner det här till marken.
Oh ja.
Utan tvekan. Och då jag skulle vilja se att Daniel tar lite lärdom av sin bror. Hur han har gjort just det här att röra på sig, flytta på sig och hålla sig lite undan och inte hamna i den här clinchen, hamna upp mot buren och riskera de här nedtagningarna.
Det är lätt att dra lite paralleller, framförallt för kroppsbyggnad och favoritslag, men mellan Daniel och liksom en Tyson-variant. Det man inte får glömma var att det som gjorde Mike Tyson väldigt bra innan han blev gammal bland annat, det var ju att han bytte vinklar och distanser och nivåer hela tiden. Folk var lite osäkra på om han var southpaw eller ortodox för att han bytte sida och vinkel så mycket. Det skulle jag vilja se mer av Daniel.
Ja, verkligen. Jag håller helt med. Tyson kändes som han stod med båda. Han slog med båda händer.
Exakt, ibland. Man visste inte så här, vilken hand det var, gillar han att slå med. Alla.
Alla.
Alla två.
Alla två. Men, och det är väl egentligen då samma, precis som du säger, det är samma uppbyggnad i de här två matcherna, så vi vill se samma gameplan av båda killarna.
Ja, och lite is och lite kyla. Bara lite, inte så mycket. Vi vill också ha Tamer.
Vi vill ha Daniel Tamer, för precis som du säger, det är... Han bjuder aldrig på en tråkig match.
Nej, det är alltid någon form av Fight of the Night-varning på det där.
Men grejen är också, jag har ju grapplats lite med Tamer och han har ju även submission-vinster på sitt record. Han är väldigt bra på marken. Han är otroligt underskattad och väldigt stabil. Så jag tror och hoppas att hans grappling är bra nog, men med en sån här kille som Chris Fishgold som har ett otroligt squeeze. Det här är sådär, nu för tiden upplever jag att just såhär, guillotiner och rear naked, det handlar inte om grappling. Det handlar om...
Väldigt grundläggande sådan, men det handlar snarare om tillfälle och avslut.
Precis, att folk har blivit så otroligt bra på att liksom söka de här positionerna och sen när de väl får det, då håller de tills det är över.
Helt klart.
Så undvik grappling båda herrarna.
Ja, tack.
Och håll det här stående. Så förhoppningsvis har vi två vinster inom en snar framtid.
Det vore så skönt.
Med det sagt så får vi röra oss in på helgens gala. Ja. UFC Fight Night, Cejudo mot Dillashaw.
Det är ju också UFC tar ju liksom vid där de avslutade. Det är en champ-champ-gala. Det är en, och i USA är det enormt. Folk här förstår inte riktigt det, men det är alltså en olympisk guldmedaljör i fristil som har chans att bli champ-champ i UFC. Det är stort. Det är enormt i USA. Henry Cejudo kommer med detta bli någon form av superstjärna på ett sätt han inte är. Dillashaw har ingenting på det sättet i bagaget, så han har liksom inte mainstream sportpubliken med sig, men han kommer ha de ögonen på sig nu, så även han har väldigt mycket att vinna av det. Plus att bara grejen med Champ Champ bygger folk, så hypen är på riktigt. Den är bra mycket större på andra sidan vattnet än vad den är här. Och det är lite synd, för att de är, förutom att de har de titlarna de har, så är det nog en riktigt rolig match också.
Ja, absolut. Men där är ju, matchen går ju flugvikt. Så det är Dillashaw som går ner.
Mm, exakt.
Så han har ju möjlighet där. Och han har ju inte heller fått egentligen det lyftet, tycker jag, som han förtjänar.
Nej, han borde vara med i dialogen om GOAT, med tanke på hur bra han är.
Ja, men verkligen. Speciellt, nu har han inte vunnit tillräckligt mycket kanske än, men... Hur skulle du ställa om han vinner nu mot Cejudo? Hur stort är det?
Det är enormt. Det är enormt. Dillashaws bakgrund är också brottning, men han tog sig till college-nivå och levererade med ingen så här super college-stjärna. Vilket innebär att jämföra det med ett OS-guld. Det är lite som att jag vann liksom skolmästerskapen i basket som 4-åring. Det är liksom mot en NBA-spelare. Det är två helt olika grejer. Så att för honom ser han kommer att förlita sig mycket mer på sin MMA och framförallt på striking-aspekten av sin MMA. Hans förståelse för brottning är vad vi får se nu, men hans förmåga att vara en MMA-fighter är vad som kan få honom att vinna mot Cejudo.
Men hur stor skillnad tror du att det är där, om man ser då, för i en brottningsmatch, ingen tvekan. Men har Dillashaw tillräckligt med brottningskunskaper för att bara kunna förstöra?
Nej, det har han inte. Om inte Demetrius Johnson hade det, då har inte Dillashaw det. Vad Dillashaw har däremot är att han har ett om möjligt jobbigare fotarbete än Demetrius Johnson för Cejudo. Eftersom Demetrius Johnson hade närmast ett karate/östadsboxningsfotarbete, vilket gjorde att han var trots allt ganska upprätt. Så när Cejudo väl fick tag på honom så la han ner honom. Dillashaws fotarbete kommer mycket, mycket lägre. Han är kvar vid sina brottningsrötter, så att han står smartare för att stoppa nedtagningar, och han baserar sin striking på det fotarbetet. Han slår och sparkar från en låg stance. Det gjorde inte Demetrius Johnson. Han gjorde det från en upprätt stance.
Verkligen.
Så Dillashaws höfter är mer skyddade mot Cejudo än vad Demetrius var.
Och det är det jag tänker, för precis det du säger här är ju 100% rätt. Och just där, räcker det då med det? För ibland då, om du inte vill brottas, om du inte vill grapplas med någon, så går det ju att undvika det. Och det är det jag tänker, att eventuellt han kommer kunna klara av, alltså precis som David Tamer egentligen gör.
Exakt.
Han är ju mycket sämre brottare än Dillashaw. Och han klarar av i sina matcher att undvika brottningsmoment genom att bara trycka bort, inte vilja vara där. Och det är det jag undrar, om Cejudo kommer klara av att initiera en brottning.
Jag tror att Cejudo har, han, skillnaden på honom i första och andra matchen mot Demetrius Johnson och vad han gjorde däremellan, hur han lärde känna en kille som heter Kieran Fitzpatrick som driver CSA och omstrukturerade sin striking helt och hållet, och också sin förståelse för vart strikers står. Och det gjorde att han kom åt Demetrius Johnson helt plötsligt och tog ner honom fler gånger på en match när han blev nedtagen på en hel karriär. Så att jag tror att matchen här har egentligen ingenting att göra med vem som är bäst brottare eller bäst striker. Den har att göra med vem har bäst förståelse för vart ifrån den andra attackerar, oavsett attack. Om Dillashaw vet och har läst vart Cejudo initierar sina nedtagningar efter vilka slagsekvenser han clinchar, då kan han undvika det. Huruvida Cejudo vet när Dillashaw landar med benet och i vilken stance, då kan han skjuta på det. Men om de sätter hud mot hud, då tror jag att Cejudo käkar upp Dillashaw. Det kommer vara allting runt omkring det. Och där har båda verkligen någonting att bevisa.
Ja, verkligen. Och jag tycker det är så intressant det du sa innan just om fotarbete. För Dillas är fantastiskt.
Ja, det är det.
Fantastiskt fotarbete. Och som du säger, Dimitris Jönsson var ju lite karate mer. Mm. Eller vad man kallar det nu.
Ish.
Ja, ish, precis. Ja. Och Dillas har ju sitt egna fotarbete som är...
Ja, det flyter på ett helt annat sätt. Och framförallt med han gör inte sina stansbyten linjärt. Karate och taekwondo byter sina stanser linjärt. De hoppar och växlar ben som är fram helt enkelt. Han gör dem rotationsmässigt på ett sätt som en del boxare, typ Lomachenko och några kliver ut. Men han gör det även framåt, bakåt och mitt i sina brottningsnivåskiften. Han lurade Cody Nolov med det 3 gånger i rad med samma slag. Där Codys brottningsreflex är att nu skiftar han nivå och yta för att dyka. Och istället slog han.
Nej, men alltså det är så vackert. Och just hans sparkar också i kombination med slag och kombination med brottningen också. Det är MMA på dess absolut högsta nivå.
Det tycker jag. Lite som du, som man vill lära sig knäa i MMA ska man titta på David Tamer. Vill man lära sig MMA som helhet kan man titta på Dillashaw. För det är idag en av de absolut mest kompletta fighterna vi har. Ja, men vi ser minst av hans markfight, ärligt talat.
Ja,
vi ser lite positionen och lite ground and pound här och där. Men det är väldigt lite av sekvenser där han tvingas till mer av den grappling utvecklade delen, så att säga.
Ja, absolut. Han, jag skulle inte säga att han undviker den, men han hamnar inte i de situationerna. Han behöver inte. Väldigt bra ground and pound och lägga på det.
Värt att veta då att det kanske är nu han får visa hur bra han är där. Det vet vi ju inte. Men han möter trots allt någon som att OS-guld är att ta ner andra människor och lägga dem på rygg.
Ja.
Så det kan vara nu det händer. Det kan vara nu vi får svaren.
Ja, det vore ju sjukt om han blev champ. Men då undrar man så här, varför? Vad är själva syftet med den här matchen, tror du?
För Dillashaw, som man tänker, jag anar att det du fiskar på, att han går ändå ner en viktklass. Vad är värdet? För honom är värdet att slå en olympisk guldmedaljör. Gör det i USA så är du stor. Punkt, var det än är. Så att för honom är det en varumärkesbyggare. Men ur ett matchstrategiskt perspektiv, jag tror så här, om han spöar Cejudo, då finns inte den viktklassen kvar.
Nej.
Då försvinner den viktklassen. Nu är Demetrius Johnson borta. Cejudo var den enda som kunde röra honom. Ja. Om Dillashaw slår honom kan de avveckla hela den viktklassen.
Ja.
Och det tvingar upp Cejudo, som historiskt haft problem med klar vikt ändå. Så jag vet inte, för honom handlar väl snarare om det och inget annat. För Cejudo, han fightas ju för hela viktklassen.
Ja, alltså verkligen. Och nu har ju många börjat redan. Pettis lämnade här viktklassen. Och Demetrius Johnson försvann. Så de har ju pratat. Det känns ju som att det har varit på väg att avvecklas. Mm. Och precis det. Så jag trodde ju från början att det var Cejudo som skulle gå upp.
Det tror jag också. Det var helt säkert. Det var det naturliga steget, tyckte jag.
Ja, eftersom viktklassen skulle försvinna, tänkte man. Och Cejudo har ju haft otroligt problem att klara vikten. Eller problem, men han är stor i viktklassen.
Där tänker jag, vi ska inte glömma bort det faktum att USA älskar, eller USA, men UFC älskar rematches. Det naturliga är ju också att om det händer nu på den här vikten, nästan oavsett vinnare, så finns det minst en rematch i framtiden i viktklassen över.
Ja.
Så det kan mycket väl vara en svansång för Cejudo och de allra minsta ändå.
Ja, men verkligen. Det är ju en klockren rematch, vem som än vinner egentligen.
Ja.
För båda om de förlorar kan ju skylla på någonting.
Ja, ja. Och det är rematch på samma sätt lite som det är lätt tungvikt. Att så här, det kommer vara Alex, John Jones och nu har DC draget, men Cejudo kommer vara precis lika dominant om han kommer upp till Dillashaws viktklass. Det kommer ungefär vara samma scenario. Han kommer vara tillräckligt bra för att slå allt och alla där. Frågan är om han slår Dillashaw.
Ja, för Dillashaw skulle jag säga är ju bäst.
Oh ja.
Nej, otroligt, otroligt spännande.
Är det några fler matcher på det här kortet? Jag har varit så låst på det. Så att det har ju Cerrone.
Cerrone, och att han ligger faktiskt på prelims.
Ja, det är faktiskt, nu hamnar ju bra människor på prelimsen numera också, framförallt på main eventet på prelims.
Ja.
Men det är lite han har gjort rätt så mycket nu på slutet för organisationen. Den här gången så är det lite som att någon vill sätta punkt för hans karriär.
Ja, verkligen. Han får ju möta Alexander Hernandez då, som Pauls favorit.
För er som undrar nu då, så är dessutom Donald Cerrone inte Pauls favorit. Nej. Det läcker lite när han inte här kan försvara sig, men det blir väldigt roligt att se hur den matchen utspelar sig, framförallt värdegrundsmässigt för Paul.
Ja, precis. Det är det mest intressanta med den här matchen, Pauls reaktion. Men det är, precis som du säger, Donald Cerrone är väldigt omtyckt av UFC, självklart, för han vill fightas konstant.
Jämt.
Jämt. Och bjuder alltid på roliga matcher. Och nu får han då gå på prelims och han får möta...
Faktiskt hot.
Ett hot, men ändå en no-namer i hans kaliber.
Oh ja, och det är ju bara bra för Hernandez. Här är frågan verkligen lite, om vi frågar varför Dillashaw ska möta Cejudo. Du verkligen frågar, varför ska Cerrone möta Hernandez?
Ja, det undrar jag faktiskt också.
Det han känns som att han har karriärsmässigt passerat det liksom. Men å andra sidan, han är så tuff, ja, så att han mycket väl kan ha sagt det. Jag vill möta den där killen, kolla om han är bra.
Jo, och sen tror jag inte jag... Nu vet man inte hur mycket han snackar skit, för jag har ju träffat han snackar en del skit. Men... Ja, men som när han skulle möta Darren Till.
Mm.
Så här, jag vet inte ens vem det är. Jag har aldrig kollat upp han. Jag
han lärde sig
inte.
Ju det.
Ja, precis. Han lärde sig ju det. Och han kanske har lärt sig läxa att kolla upp vem han faktiskt ska möta. Men jag undrar om det är en sanning i det, som nu då när han möter Alexander Hernandez. Bryr han sig om någonting med ranking längre? Eller vad är hans plan?
Där sa du någonting. Jag är inte helt säker på att han gör det faktiskt. Bryr sig om ranking. Tror vi uppriktigt att han kan bli champ?
Nej.
Så varför bryr sig om ranking? Han bryr sig om matcher som genererar pengar och eller varumärke från honom. Oftast är det samma sak. Fight of the night, definitivt.
Ja, han har ju ett par.
Han har ju några stycken liksom bonusar. Så att det är väl det han tittar efter. Antingen superfights och liksom olika main events på mindre galer. Alternativt fight of the night potential. Och det har ju verkligen den här matchen.
Ja, det har den verkligen. Det här är en sån match som gömmer sig där under.
På underkortet, ja.
Precis, som kommer locka tittare. Och nu säger man ju så ibland och så blir det skit, men jag har svårt att säga att det här skulle bli en tråkig match.
Ja, verkligen. Vi sa ju det någon gång om var det Derek Lewis?
Ja, det var det nog, Engano.
Oj,
var redo, snart smäller det. Sitter man där efter 20 minuter och bara snart.
Så
snart.
Redo.
Så beredd.
Ja, vad säger man mer då? Alltså nu har vi betat av dels svensknyheterna. Fruktansvärt hög puls efter det. Ja. Lugnat ner oss lite med att hypa Dillashaw Cejudo, som jag uppriktigt tycker är galet bra. Undersökt huruvida Cerrone fightas för pengar eller inte och listat ut att det är klart han gör det.
Ja.
Vad händer mer i år?
Ja, vad händer mer? Alltså, det kommer ju levereras en hel del galet. Vi kan ju säga John Jones.
Det gick fort.
Gick väldigt fort, och där får vi också säga allt det här som vi sitter här i Sverige och jag satt ju här i studion innan och vi sitter och debatterar, det här är inte klart. Nu ska vi se efter den här matchen, då kommer det bli snack om det här dopingen och nu...
Det är slut.
Det tog slut väldigt fort. Det var inte ens på tapeten. Det är ju helt bortblåst. Jag vet inte vad som... Man trodde att det skulle något mer uttala än något händer. Nej, men det här kommer gå vidare. Nope, det var totalt slut. Så han är, he's back.
Helt klart. Det enda jag kan säga där som gör det lite intressant är att uppenbarligen så är han tillbaks.
Ja.
För nu kommer det gå undan. Håller han det här matchtempot, då är det med tre matcher till i år.
Ja, han verkar ju otroligt sugen på att gå match eftersom han då fixar match direkt och...
Ja. Det får man ju köpa eftersom han har inte gått så många matcher de senaste åren. Det får man inte glömma heller. Han har ju ett case uttalat för att vara the greatest of all time. Så han vill ju gota ut den. Då måste han ju också gå ett gäng matcher.
Ja, och nu har han ju en match som... Ja.
Ja, alltså Anthony Smith är supertuff och så vidare. Men han ska ju ärligt talat inte ha något att komma med. Han har en puncher's chance och det var det.
Ja, alltså jag vill inte ens säga att han har en puncher chance.
Nej, det är lite på den nivån.
Det
liksom
är så obefintligt. Alltså, om vi bara såg mot Volkan Ostermir där han alltså blir utboxad, utstrikad egentligen. Och så tar han ner Volkan, och Volkan är ju katastrofal på marken. Och nedtagningsförsvar är dåligt. Så det är ett skämt.
Ja.
Det är ett skämt tyvärr. Och han lyckas dra ut han. Men att han ska göra någonting mot John Jones.
Nej, det känns... En sak däremot är att en gång i tiden sa jag så när John Jones kom tillbaka och mötte, var det OSP?
Ja, ja. Det var ju när, ja.
Och det var så här, jag hade lite samma känsla där. Den matchen gick ändå tiden ut.
Jo.
Och det var ju lite tråkigt. Det som bör sägas där, det var att John Jones hade varit borta länge. Nu har han precis slagit sin värsta rival i viktklassen. Jag tror tyvärr att Anthony Smith kommer inte lionheart ut den här matchen.
Nej, och när han mötte OSP där, då kom han tillbaka och såg jättedålig ut. Sen matchen efter möter han Daniel Cormier, ser jättebra ut. Nu vann han mot Alex och jag hoppades ju att det skulle vara en liten OSP-känsla i den här matchen, men jag tyckte John Jones såg bättre ut än någonsin.
Tyvärr. Alltså, tyvärr. Han var på rätt plats. Ja. Jag kände lite att han hade kunnat, huruvida han var dopad eller inte, han hade kunnat peta i sig Ben Johnson mycket doping. Det var inte det som var skillnaden. De höll ju knappt i varandra. Liksom. Det var snarare... var strategiskt väldigt snyggt. Ja. Alex var bra. Alex gjorde den. Han rörde på sig, försökte etablera sitt spel och så vidare. John Jones var smart och riktigt bra. Liksom.
Riktigt, riktigt bra. Och ja, hatten av till han och väldigt... så här, man får ju fortfarande, jag tycker fortfarande tråkigt att det inte blir något mer med den där biten.
Väldigt.
Det känns bara lite... Men Alex också, får vi ju säga, har direkt börjat...
Fiska match, ja. Det fiska älskar
jag. Match, det är jättebra. Det är bra. Och det, jag vill bara säga, ibland upplever jag folk där ute, för det första folk är helt galna och ger han skit och sånt, det vill jag knappt komma in på. Men att folk
det,
så här,
släpper vi.
Ja, det släpper vi. Men att folk så här, han såg ändå nöjd ut efter, och han, du vet, han går ut på Instagram och skriver någonting att nu är han hemma med familjen, känns bra. Men folk som blir upprörda på det och vill att han ska typ ungefär stå och gråta som på Tele2 och må skitdåligt i månader. Det är inte så en idrottare ska göra. Det som skedde på Tele2 var otroligt dåligt för hans karriär, skulle jag säga.
Oh ja.
Det som sker nu är det bästa. Nu är det så här, okej, han har förlorat. Han bara, okej, jag förlorar, jag går vidare, nu kör vi igen. Det är en Donna Cerrone-attityd. Det är det vi vill ha.
Exakt.
Och det är det man ska ha. Förlust, inget att göra åt. Jag lägger det bakom mig och blickar framåt.
Mm. Man kan analysera, man kan väl läsa ett helt dygn. Ja. Och sen får man släppa det en grej.
Ja, men det ger ju ingenting. Han kan vara ledsen, men han måste fortfarande gå vidare. Och det går liksom inte att gå ner i träningslokalen och må dåligt och ha ångest. Utan lära sig släppa saker som har gått dåligt är en fantastisk egenskap. Och den har han nu förhoppningsvis fått.
Ja, det tycker jag man såg. Ja. Absolut, det tycker jag man såg. Sen kan jag ärligt säga att jag tror att varenda människa måste gå igenom Tele2 en gång. Ja. Alla kommer hem och är väldigt ledsna någon gång. Det är, annars har man inte värdeladdat det man pysslar med tillräckligt. Det man behöver lära sig är hur man hanterar sorgen, inte att ta bort den.
Nej, precis. Nej, men det är precis. Det är ju klart, man blir skitlack, man blir...
sparkar sönder en vägg, precis. Eller sin fot, eller båda.
Men som du säger, man är ledsen ett dygn och sen går man vidare.
Ja.
Så jätteroligt för Alex. Synd att han inte har fått en match, att det inte är något ute än, men han är där och fiskar. Men det är ju, som vi har sagt några gånger, den här viktklassen, väldigt svår. Jag har själv suttit och kollat och funderat, men jag har inte hittat någon bra lösning.
Nej, det är inte helt lätt där, men det lär vi väl se närmsta månaden. Jag gillar förut Corey Andersons svar var ju verkligen så här, som jag sa efter matchen, jag ska vänta på att mitt barn föds. Det får man respektera som ett lag själv och tacka nej till en match. Liksom.
Verkligen, det är helt okej. Okay. Så nej, hatten av, kul att Alex är tillbaka. Jag hoppas Ille är tillbaka snarast också.
Ja, det
så
vore göttigt.
Blickar vi framåt mot ett fantastiskt 2019.
Tycker jag. Är det något mer vi ska nämna eller ska bara vänta på att det ploppar upp? Jo, jag måste ställa en fråga.
Ja.
Vad ser du som din drömmatch året som kommer nu?
Alltså jag sitter ju och väntar och hoppas, och det är en sån match jag har länge, det är att jag vill se Khabib mot Tony.
Ja, du har Khabib Tony, vad skönt. Vi var inne på det här, vi bara kolla om det fortfarande stämmer, och jag har verkligen tänkt på det sedan dess. Jag vill se Khabib mot GSP för att jag vill se två olika tider mötas. Han har mött det bästa som fanns idag, utom möjligtvis Tony. Jag skulle vilja se honom möta det bästa som har funnits potentiellt någonsin.
Ja, ni pratade om det förra gången och efter ni hade byggt ert case där, så blev ju den också, jag blev ju triggad av den matchen. Precis det här du säger. För det, jag vet inte om matchen i sig kommer bli så himla rolig, för jag tror att man kommer märka ganska fort vart det är på väg, tror jag.
Och sen tror jag att det inte kommer gå att hindra den rörelsen.
Nej, precis. Men innan det har skett så kommer man vara väldigt spänd.
Ja, jag tror exakt. Jag tror att det är en spänningsmatch i uppbyggnad och sen blir det en bekräftelse där hälften av soffan kommer säga jag sa ju det, och den andra hälften av soffan kommer inte argumentera emot det.
Nej, precis. Så, ja, men vi båda vill se Khabib i alla fall.
Kolla vad härligt.
Ja. Äntligen.
Du, vad säger du? Ska vi lämna av där och så bara kör vi på direkt efter helgen?
Det gör vi. Så har vi ett nytt avsnitt nästa vecka efter helgen, och då vet vi double champ, eller...
Död viktklass.
Precis.
Tack för det, hörni.
Tack för idag.